Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Abbo Hem.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Men vi tar oss tillbaka till Argentina, Erik, och värdlandets väg fram i turneringen.
Ja, den stötte på en vägbula i samband med den sista matchen i det första gruppspelet då Argentina ställs mot Italien. Och Roberto Bettega, vår gamla kompis från Juventus-avsnitten, triadtypen. Ja. Han var ju på 70-talet alltjämt en skyttekung. Han gör ett fint jävla mål för Italien som visar sig bli matchens enda. Och Argentina har sedan några halvdanna rop på straff. Själva tycker de ju att det är 100% straffar. Men den israeliska domaren Abraham Klein står emot och fick en jävla våg av skit som välde över honom som konsekvens.
Ja. Och den förlusten innebär ju att de måste lämna Buenos Aires, va? Till andra gruppspelet.
Precis, de får inte fortsätta enligt utstakad plan, för så som det var tänkt skulle ju Argentina ligga i Buenos Aires hela vägen fram till och med finalen. Men som grupp två var det nu bara att packa väskorna och åka till Rosario.
Ja.
Ditt välbekanta gamla Rosario.
Gamla fina Rosario.
Där de till en början ställdes mot Polen. Och det var ett helt okej Polen som bjöd upp till kamp, men som ändå fälldes av själva matadoren. För vi nämnde ju att Leopoldo Luc, han var både skadad och sörjande, så han deltog ju inte vare sig mot Italien eller mot Polen. Och det fick följden att Kempes trycktes upp från sin mittfältsroll till positionen som är ortodox striker. Och det förlöste honom. Han hade ju haft det tungt, inte bara i VM-gruppspelet utan även dessförinnan. När han stöter in ledningsmålet mot Polen så är det hans första mål på 11 matcher. Och därmed tog ju storstjärnans VM fart. Och Argentina behövde verkligen sin Mario Kempes. Men än så länge är det ju ändå inte förutbestämt att det är någon skyttekung vi ser. Och kanske hade allt blivit helt annorlunda några minuter senare. För då gör Mario Kempes en Luis Suarez. Alltså han boxar bort bollen från egen mållinje när polackerna håller på att kvittera. Och idag, 2010, då medförde det rött kort. Nu blir det inget rött kort utan det blir bara straff.
Ja.
En straff som Polen sen missar och istället kan Ossi Ardiles driva fram bollen och passa fram Kempes till ett 2-0-mål. Och därmed var den argentinska VM-farkosten uppe på vägen igen, även om den nu hade behövt göra en reroute till Rosario. Vet du vad som också hände under matchen mellan Argentina och Polen?
Nej.
Montoneros körde igen.
Jaha, vad gör de nu då?
Samma grej, fast i annan stad. I Mar del Plata den här gången, alltså strandstaden där Sverige hade mött Brasilien.
Ja.
Ja, men exakt samma sak. De kapade ljudvågorna och sände ut sitt budskap till de boende i staden. Och egentligen den enda skillnaden var att militären var mycket mer på efterkälken den här gången. De kunde sända längre och när de väl avbröt så var det inte för att militären på något sätt var de hack i häl, utan de lyckades inte hitta det här gömstället på mer än en månad. Jaha. Då de till sist sprängde någon lägenhet där i Malderplata. Och om de möttes av ett klottrat budskap på väggen, här kan du skriva upp. Ja, frihet eller beroende var det på väggen den här gången.
Och nästa match i det här andra gruppspelet, det är ju supermatchen mot brassarna.
Ja, det som framstår som turneringens stora match, den verkliga VM-finalen, den som nu tidigare läggs. Eftersom att Argentina snubblat. Ja. De skulle inte ha varit där, de skulle ha varit på andra halvan. Och så skulle de ha mötts i finalen.
Ja.
Men nu blir det en typ av proxy-semi i förtid. Och det blir ju också något av ett antiklimax. För det blir inte den sydamerikanska showen. Det blir den andra sidan av den sydamerikanska fotbollen. Ja. Brassarna springer ut i... Men ett matchställ som ser förvånansvärt märkligt ut. Det räcker med att de har vita istället för blåa shorts så ser det helt avigt ut. Och det faktum att de sätter Sicko på bänken säger kanske någonting om attityden de möter matchen med. Jag tror att under de första 10 minuterna blir det 17 frisparkar. Och återigen att kolla på det här med dagens regelbok får en att förbryllas. Ja. För det är mycket stämplingar.
Ja.
Liksom visa sula så får du rätt direkt.
Ja.
Det är 5 spelare kvar ifall man kör den premissen. Och mycket så avsiktliga hands. Inte på mållinjen, men någon slår en lyra som håller på att friställa en djupledslöpare. Bara hoppar på att plocka ner bollen.
Ja.
Jag tror inte att man får gult. Liksom. Jag bara kör på.
Ja.
Så ja, det blir en fysisk match ifall vi ska vara snälla. Det blir en låst match där 0-0 trots allt passade båda någorlunda okej. En förlust hade varit katastrofal, men med ett kryss har båda lagen i teorin finalplatsen kvar i egna händer. I praktiken är det ju bara Argentina som har det.
Ja, för det här är ju så otroligt märkligt. Och det måste ju vara ett märkligt 1978 också, det som händer.
Ja, alltså både och. För det du syftar på, det är ju såklart realiteten som innebär att den sista gruppspelsvändan, alltså det sista som händer innan VM-finalen, inte innebär synkade avsparkstider.
Exakt.
Det är uppsplittade avsparkstider. Så Brasilien spelar på eftermiddagen klockan 16.45 mot Polen. Argentina spela på kvällen klockan 19.15 mot Peru. Och det är en skevhet som blir så mycket tydligare i och med att det här så gott som garanterat kommer att bli en målskillnadsaffär.
Ja.
Gissningsvis vinner Brasilien mot Polen, förmodligen slår Argentina Peru, och i det läget är det bara frågan om vilka som vinner störst. Och det är klart att det därmed blir extremt sportsligt orättvist att den ena parten, Argentina, ska veta vad de behöver göra. Ska kunna gå på brassarnas resultat. Så det är klart att det är konstigt, men det är ju inte så att det är nytt för det här mästerskapet. Tvärtom, så har det varit fram till och med nu.
Ja.
Det var samma grej i Västtyskland 74, att det var uppsplittade avsparkstider.
Men det är så väldigt märkligt.
De hade liksom inte kommit i kapp i tanken, utan de var kvar i någon sorts idé om idrottslig riddelighet. Liksom, vadå, liksom spela på någon annans resultat? Varför skulle någon göra det?
Nej.
Det blir ju inte rättvist. Nej, det blir det inte. Och just därför höjdes det ju röster. Det gjordes det redan här 78 om att spela på samma avsparkstid. Brasilien drev ju på för det.
Ja.
Och Argentina slog bara ut med armarna och sa absolut inte.
Nej.
Nu är lagt kort ligger. Nu är det den här spelordningen. Och alltså det fanns mycket dubbla stolar och kluvna intressen här. För å ena sidan så menade många att Brasilien ju hade en unik position där de ofta fick olika sorters fördelar i och med att FIFA-presidenten Avelange var brasilianare.
Ja.
Jo, det var han. Men han är samtidigt också faktiskt lierad med det argentinska militärstyret. Han hade fått så att ta emot hedersbetygelser av dem. och antogs stå i nära kontakt med de turneringarna igenom. Det var så det sades gå till när Argentina faktiskt kunde bestämma att vi alltid den sena avsparkstiden. Mm. Det bestämdes redan innan man visste hur utfallet skulle bli, vilka som skulle gå vilken väg fram till turneringen. Att Värnation ska alltid ha kvällsavsparken. Mm. Ja, varför det? Ja, men det är bäst för intresset och utsändningarna. Ja, men det kan inte bli problem rent sportsligt. Nej, det där gör sig Och dessutom så är det ju också en konspirationsteori att närheten som generalerna och amiralerna hade till Avalanche ska ha gjort det möjligt för Argentina att i stort sett välja sina domare på Modgi-sätt innan Modgi. Ja. Och det vet kanske, kanske inte. Nej. Men ja, sådana var i alla fall förutsättningarna och Brasilien fick tugga i sig dem. Och vi får säga att de gick ut och gjorde sitt. För de slog ett ganska svårspelat Polen med 3-1. Och det satte de i en jävla bra position. Argentina skulle behöva gå ut och besegra Peru med minst 4 bollar. Och det kanske inte låter så oerhört svåruppnåeligt. Men ni ska veta att det här var förmodligen Perus bästa lag någonsin. Ja.
Cobillas.
Exakt, superstjärnan Teofilo Cobillas och ett verkligt slagkraftigt, de hade ju gått vidare de spelade ju också om en VM-final när det andra gruppspelet inleddes och de hade slagit Iran klart och det var väl en sak, men de hade slagit Skottland tydligt också. Skottland hade höga förhoppningar in i turneringen. Ja. Så ett bra Peru, ifall du skulle ha tippat helt oberoende av externa faktorer före mästerskapet, då hade du nog tippat argentinsk seger, men 2-1, uddamålsvinst. Ja. Där någonstans skulle jag säga att styrkeförhållandet låg.
Och vad hände då?
Det vet vi inte.
Nej.
Det vet vi fortfarande inte. Eller ja, vi vet vad som händer.
Ja.
Men vi vet inte vad som händer. Och vi vet inte varför det händer. Men vi får försöka pussla så gott det går med de fragment vi har och försöka sortera det bekräftade från det osäkra. Och det som är bekräftat, det är ju att Perus lag plötsligt får besök i sitt omklädningsrum strax före avspark. Och det är då general Jorge Videla, alltså Argentinas sitt statschef och militärdiktator, som hälsar på för att säga några ord. Och enligt nästan unisona uppgifter, det finns någon som hävdar motsatsen, men de allra flesta säger att han även hade med sig i släptåg Henry Kissinger. Greuther Fürth Henry, som vi känner honom. Den bombsugna amerikanska utrikesministern som många andra kände honom.
Ja.
Och nu var han inte längre amerikansk utrikesminister. Han hade lämnat den posten strax dessförinnan. Men under stora delar av 1970-talet så hade ju han och hans statsapparat backat flera av alla de här hårdföra militärstyrena i Sydamerika.
Kom ihåg Chile till exempel.
Och det går ju att säga att om inte USA aktivt iscensatte de här politiska förändringarna och möjliggjorde de här juntornas statskupper, så bidrog de otvivelaktigt till dem.
Ja.
Och varför var nu Henry Kissinger på plats här? Förmodligen var det kanske bara så att som gammal Greuther Fürth-man så han gillade sin fotboll.
Ja.
Han såg en chans att uppleva ett VM från nära håll och vad kan bli närmare än att hänga med sin generalpolare ner till omklädningsrummet när det ska spelas om en VM-final.
Fan märkligt låt allt.
Men jag vet inte heller det andra också. Men skulle hans närvaro på något sätt implicerat amerikanskt politiskt tryck på peruanska fotbollsspelare?
Men det bara låter så jävla konstigt. Och apart,
Nej, allt är ju konstigt. Men det har hänt. Det har definitivt hänt att general Jorge Videla var i Perus omklädningsrum. Ja. Och sånt händer ju inte.
Ja, ja. Nej, nej.
Alltså det är inte så att Kroatien möter Ryssland i VM-kvarten 2018 och helt plötsligt dyker Putin in i Kroatiens omklädningsrum en kvart före match.
Nej.
Inte ens där, inte ens då hände det. Men 78 i Argentina hände det. Och vad skedde mer specifikt? Olika uppgifter, olika vittnes, olika upplevelser. Vissa kände sig hotade.
Mm.
Att det här är någon, bara hans närvaro är någon typ av implicit hot. Och andra kände sig nästintill inspirerade.
Jaha.
För det Videla ska ha gjort, ja, det är att han ska ha pratat om liksom ett latinskt brödraskap. Och han ska hänvisa till José de San Martín, alltså en argentinsk general som gjorde mycket för att befria Sydamerika från det spanska imperiet på 1800-talet. Jaha, varför hänvisar du då till detta brödraskap? Är det för att liksom önska god kamp? Eller är det för att antyda att det är dags för lite fördelar i brödraskapets anda? Ja, det finns det väl inget definitivt och entydigt svar på. Men vi ska ju också ha med att Peru var också en militärdiktatur.
Ja.
Och ifall styret i Argentina låg nära VM-turneringen så gjorde definitivt styret i Peru också det. För deras diktator, general Bermudez, hans son var chef för Perus VM-delegation och befann sig också i det där omklädningsrummet. Aha. Så skulle det utbytas tjänster och gentjänster så var inte vägen dit särskilt lång.
Nej. Men matchen blir ju en av VM-historiens märkligaste.
Ja, det blir den ju. Och ja, alltså, jag har försökt kolla på så gott som hela matchen. Och till att börja med ska vi vara tydliga med att Peru går ju in i matchen som lejon.
Alltså, de har skott stolpen, va?
Mer än så, alltså, de är smått sensationella den första kvarten, första 20. De skulle haft straff i sjunde. Det var svårt att få straffar i VM generellt, men förmodligen svårare att få straff i Argentina mot Argentina i Rosario oaktat backdrop.
Ja.
Den typen av domarpsykologi har vi väl sett förr, men jättestraff för Peru efter 7 minuter.
Ja.
Sen då det här stolpskottet efter 10 av Muñante. Och därefter ytterligare 3-4 avslut. En riktigt bra chans efter en kvart. Så otroligt stark öppning av Peru. Innebär det att de därmed friskrivs från de misstankar som ska följa? Nej, jag tycker inte det.
Nej.
För det är ju någonting som ofta sägs. Ja, men vadå? Tror ni att den där peruanen är så skicklig att han själv kan välja om man skjuter stolpe in eller stolpe ut? Nej, men skulle jag driva tes eller vara djävulens advokat här, så finns det väl ett scenario där, ja, i den mån det existerar en överenskommelse, kanske ser ut så att, ja, men gå ut och kör som fan i 20 minuter för just visa att ni ska göra en helhjärtad insats.
Exakt.
Och oavsett om det sen står 0-0 eller 2-0 till er, så kan ni därefter börja lyfta på foten från gaspedalen.
Ja.
Jag vet inte om det är det Peru gör, men det som händer är ju i alla fall att de går från en urstark inledning till att sen vara totalt väck i resten av matchen. Ja. 1-0. Mål förändra matcher, brukade vår gamla förbundskapten Erik Hamrén säga. Och det hade han ju rätt i. Men förändrar de matcher så här mycket? Det kan ju vara liksom en infallsvinkel. Jo, men Peru försökte och sen fick de det här baklängesmålet. Ja. Och sån är ju fotbollens psykologi att gör du inte mål på dina chanser vet du att det kommer straffa dig. Så då kanske de sjönk ihop och tappade lusten. Ja, kanske det. Men alltså sen är det ju som att möta ett pojklag.
Ja, målvakten är ju...
Alltså, vi kommer till målvakten. Ja. Men Peru, alltså efter den här forceringen i början, sen Argentina ju 1-0, närmsta 10 minuter har de till att börja med 2 bollar i virket. Och de skulle haft ytterligare en straff efter, om det är 35 någonting.
Mm.
Ifall det finns liksom mutor och hemmafavoriseringar i den här matchen. Ja, vi kan fan inte lasta huvuddomaren. För han berövar Argentina på ett par straffar. Men de har, ja, men från minut 20 till minut 45, de måste ha 15 avslut.
Ja.
Alltså det är målchans varje gång de går framåt. Och de får gå framåt ostört i praktiken hela tiden. Och så är det ju då den sista utposten de står emot och ska försöka forcera. Ramón Quiroga från Rosario. Han spelar för Peru, men han är från Rosario. En produkt av Rosario Central. Och nu är han tillbaka i sin egen stad, på sin egen arena, i sitt eget hemland. Och ni förstår ju att, ja, men han har flyttat till Peru och spelat fotboll. Han har fått peruansk medborgarskap. Han har dubbla pass och han har valt Peru för där fick han chansen i landslaget. Ja. Men, ja, alltså, det fanns ju frågor kring hans medverkan redan inför avspark. Det finns peruanska spelare som hävdat att de har gått till förbundskaptenen och bett om att få honom ställd åt sidan för att de inte riktigt litade på honom. Andra bedyrar att, men han var ju liksom den mest pålitliga av alla och ingen skugga över hans prestation. Men det verkar som att du vill lägga en skugga över hans prestation.
Nej, men jag ser ett par mål där jag bara känner liksom att det där är en pojklagsmålvakt.
Så grova misstag gör väl inte han?
Det är någon nick. Den kastar sig efter bollen och passerat honom. Det känns inte rätt.
Det ser inte naturligt.
Nej, det gör det inte.
Nej, kanske inte. Nej. Jag liksom... Ibland så slängs det så där att, ja, men han kastar in alla sex typ, och det gör han ju inte.
Nej.
Och det ska också finnas med det här att det var en ojämn målvakt, en oberäknelig målvakt, en av alla sydamerikanska målvakter som fick smeknamnet El Loco, alltså galen René Higuita, före René Higuita, inte riktigt lika Loco. Men även han hade ju den föregående VM-matchen varit uppe på mittplan, försökt dribbla, blivit av med bollen mot Lato. Men på den här tiden kunde han bara köra en rugbytackling på Lato och sen liksom vissla tillbaka in i buren. Jag tror väl kanske han fick gult, men det är det rödaste kort du sett. Så. Det var ju en svängig snubbe, men inte världens bästa målvakt någon gång. Inte en speciellt bra målvakt överhuvudtaget den här gången, men jag ser inte på den här matchen och känner att Argentina vann med 6-0 för att målvakten var köpt. Däremot kan jag titta på den under liksom scenförändringen från minut 20 och framåt. Är den verkligen naturlig, organisk, möjlig att förklara?
Mm.
Och jag vet det fan.
Nej.
Jag vet det fan. Nej.
Vad blir efterspelet då?
Ja, så det pågår väl fortfarande, höll jag på att säga. Det är ju alltjämt så att ingen med stark bevisning i ryggen har lagt fram en förklaring som accepteras unisont. Liksom vi pratade om Italien, VM 2006, mystiken som fanns kring Materazzi och Zidane. Men det är ju löst nu.
Ja.
Vi vet exakt vad som sades. De har berättat, det är ingen diskussion. Här vet vi fortfarande inte. Och det första och det största som hände när väl den initiala krutröken lagt sig och VM spelats klart, det skedde väl i mitten av 80-talet. Och det är det som det oftast refereras till som någon typ av bevis. Och det är ju den här indiciekedjan som publicerades. Och den gjorde ju gällande att det hade utväxlats saker på nationell nivå som en följd av den här VM-matchen. Peru skulle ha fått 35 000 ton spannmål och därtill en del vapen. Och det skulle ha tinats upp en massa frysta peruanska tillgångar. Och det skulle ha tilldelats den nationen någon sorts frikostig checkkredit. Och det skulle för den delen dessutom ha förelegat individuella mutor till både peruanska militärer och peruanska spelare. Och det här skulle då ha kommit hela vägen från toppen, från general Jorge Videla som givit mandat till amiral Lacoste att vända sig till Perus militärstyre. Och det här var ju liksom en ganska omfattande och detaljerad rapport. Men den publicerades ju då ursprungligen i brittisk press. Jag tror det var Sunday Times. Samma dag som England skulle möta Argentina i VM-kvartsfinalen 1986. Ja. Den tajmingen, den avsändaren räckte för att ja, men så gott som hela den nu civila Argentina skulle avfärda det. Ja. Det här är ju liksom bara någon typ av mjuk krigsföring som efterträtt den faktiska krigföringen. Ja. Det här är just kort efter Falklandskriget. Ja, ja. Så i Argentina ses bara det här som ett försök att misskreditera nationen och ja, men för den delen störa fotbollslandslaget. Ja. I väst har den väl, jag ska inte säga att den har godtagits som en sanning, men hyfsat nära, va?
Ja, alltså det slentrianmässiga. Nu när du bara googlar på det så är det ju väl att Peru blir mutade. Typ, på
ja, det är, det är ja. De där jävla spannmålen. Ja, liksom. Ja. Men journalisten som låg bakom hela den här granskningen, han hette David Gallop och han var omstridd. Jag ska inte säga att han var liksom vare sig lätt att avfärda eller helt oomtvistat oantastlig, för alltså han var då sannoliken en grävande journalist som gillade att börja nysta i sånt som många andra kanske hade sett som konspirationsteorier. Hans stora claim to fame, är definitivt på den här tiden men egentligen under hela hans karriär, det var att han hade skrivit en bok där han drev tesen att påven, Johannes Paulus den första måste det ha varit, att han liksom inte hade dött en naturlig död utan han hade blivit mördad av någon sammanslutning av frimurare som förgiftat honom. Och jag ska inte recensera teorin, men det var liksom i den typen av marker som han strövade runt och bedrev sitt arbete. Ja. Så jag kan inte känna att hans artiklar blev någon typ av bokslut för detta.
Men han måste ju haft bra källor till det för att det ska publiceras.
Jo, Sunday Times, The Times, det är ju ingen liksom lättvindig publikation. Så det hade han säkert. Och han har ju, jag ska inte säga att han har fått stöd av vittnen som trätt fram med sina namn. Men där hans källor var anonyma så har det ju klivit fram berörda personer och pratat om en faktisk sammansvärjning runt den här matchen. Jag tror det var, ja, men det var för typ 10 år sedan så gick en före detta peruansk senator som hette Genaro Ledesma ut och hävdade att det här var en match som kommit att omfattas av det som hette Operation Condor.
Ja, just det.
Är du bekant med Condoren?
Ja, det är jag. Men det har väl det med USA gör också?
Ja, exakt. Alltså, ja, det var ja, väl, ja. Men det var väl Kissinger.
Ja,
det var väl USAs policy eller USAs liksom handlingsplan för att eliminera kommunism och socialism i Sydamerika. Ja. Och det var ju allt det där med att istället understödja militärstyren. Och som en del av detta så etablerades ju även en massa samarbeten mellan de liktänkande sydamerikanska militärregimerna. Ja. Och dessa samarbeten kunde ju ha alla möjliga olika sorters utseenden. Det kunde vara fångutväxlingar, och då syftar jag inte på liksom traditionellt militära fångutväxlingar där ja, men ni får våra krigsfångar så tar vi era. Utan här ska det mera vara att peruanerna har rätt många jobbiga dissidenter som måste försvinna. har vi något sätt som de kan försvinna på? Ja, för helvete. Ja, vi skickar dem till Argentina. Där kan de få folk att försvinna.
Smutsig fångutväxling.
Ja, det får man fan säga. Som en del av ett smutsigt krig och en smutsig kondor. Ja. Och det behövde inte vara så jävla makabert. Bland annat ska till exempel då spannmålstransporter ha varit en väldigt vanlig del av Operation Condor. Ja. Så det där med att det hade fraktat 35 000 ton spannmål, det behövde kanske inte vara så anmärkningsvärt just det. Nej. Det kanske inte var en smoking gun överhuvudtaget. Nej. Kanske var något som skedde hela tiden. Så det är möjligt att Gallops hela beviskedja egentligen var defekt, men att slutsatsen ändå var giltig, att matchen, fotbollsmatchen i VM var fixad.
Ja.
Sen exakt vilka som hade gjort vad och på vilka grunder det blev så, ja, nej, det är väl inte klarlagt. Det är inte heller fastställt att den var uppgjord. Och jag kan inte heller säga det. Jag vet inte exakt i vilken utsträckning jag själv tror på det. Men jag kan inte titta på matchen och känna att det här är en match bland andra.
Nej, det är, precis.
Så känns
nej.
Det.
Nej.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här att du är lite sån här slack som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja.
Ja, men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på... Något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Och i finalen så väntar ju ett idag ganska legendariskt holländskt lag, va?
Ja, och eftersom att det är final på gång kan vi ju även ta några ord om den nederländska vägen dit. Och nu pratar jag inte om något kvalspel och vi har redan nämnt Arihans distansskytte, utan nu är jag ju snarare inne på den samhälleliga debatten. För holländarna hade också haft en ganska stark och högljudd opposition mot mästerskapet. Och du satte ju stolthet i att du hade plöjt någon dokumentär om detta.
Ja, det var ju inte speciellt bra, kan jag inte säga. Men det påminner väl en hel del om Sverige faktiskt, att det var en stor debatt. Men där var det ju även två väldigt, typ Magnus och Brasse i Holland, alltså två komiker som gick ut och förde en kampanj då i det holländska samhället.
Ja, jag kollade ju på det där och här är jag helt okej med att jag kanske är orättvis, men det är en uppgift som ofta dyker upp. Att det var så jäkla stort med de här två nederländska pantomimaktörerna som på något sätt då drev bojkottlinjen.
Ja.
Känslan jag har är väl att det kanske inte var något som genomsyrade den holländska debatten. Nej. Under 1977 och 78. Nej. Utan att de kanske snarare är tacksamma att ha som gycklande ansikten på en...
Ja, de har en jävligt framstående plats i den här dokumentären.
Ja, de har ju flera böcker jag läst också. Ja. Jävla tjat av de här pantomimartisterna. Men till slut så kommer ju i alla fall Holland fram till... Jag ska inte säga att det är samma förhållningssätt som Sverige. För deras förbundsapparat, deras VM-delegation väljer den motsatta linjen. Sverige hade öppna dörrar till hotellet. Det innebar att det gick att gå ut och festa, eventuellt. Det gick att vara Alf Edström och bli bortförd, definitivt. Det gick även att besöka mödrarna på Plaza del Mayo. Men de holländska VM-spelarna, de fick förbinda sig till tre förhållningsorder. De var uttryckligen förbjudna att prata politik i intervjuer. De skulle enbart fokusera på fotboll. Och där kan jag lite förvånas att den spelargenerationen lät sig kuvas mycket enklare än Claes Kronqvists svenska spelarfack.
Ja.
Därtill så skulle de varken synas med representanter från argentinsk regering eller militär. Det var väl ganska lätt att gå med på det, känns det. Det var väl rimligt. Sen var de därtill förbjudna att besöka någon plats med politisk aktivitet.
Mm.
Och det är väl lite mer svårtuggat.
Typ för... alla platser som finns i hela Argentina.
Ja, det kan man ju. Mm. Dels, men det här syftade ju på Plaza del Mayo.
Ja.
Det var ju det som var skrivet. Ni ska inte dyka upp med mödrarna och göra ett stort nummer av det.
Nej.
Och det förhindrades då de holländska spelarna från. Men sen var det ändå så att två... Jag tror det var så att båda deras turneringar tog slut i förtid på grund av skador. Och de såg till att dra dit. Wim Reisbergen och Wim Sorbier. De ska ha varit där. Men ja, då som redan utskrivna spelare och därför inte föremål för några repressalier från ett fotbollsförbund som förmodligen kände själva att ja, men fan, vi hade rätt hela tiden. Vad är det vi har sagt? För titta här vad det är som händer. Och nu är jag framme precis vid VM-finalen och ett jävla flagrant exempel på en sorts manipulation i just en skärningspunkt där fotboll möter politik och samhälle. För vi har tidigare nämnt att den argentinska pressen var hunsad vid den här tiden. Men det är nog inte en tillräcklig beskrivning, för i alla fall delar av den gick i militärens direkta ledband. Och det jag nu anspelar på, det är självaste dagen för VM-finalen. Då publicerar den stora argentinska tidningen El Gráfico ett öppet brev underskrivet av den holländska kaptenen Rod Kroll. Och i det här öppna brevet så prisar Rod Kroll VM-organisationen, den argentinska nationen, faktiskt även själva militären.
Jaha.
Och det är jävligt anmärkningsvärt.
Ja, verkligen.
Det är bara det att det är en ren förfalskning.
Jaha.
En total förfalskning. Jaha. De har någonstans liksom tagit en bild på när Rod Kroll skrev en autograf. Sen har de manipulerat den till att bli liksom en bild på hur han författade det öppna brevet. Och sen har de kommit på det helt själva.
Jaha.
Och är det av politiskt intresse de gör det, för att verkligen få liksom ett eftertryck i hur bra allt har gått för juntan, eller av sportsliga skäl. De vill bara stöka till det, ja, så mycket det som möjligt för holländarna.
Men tänk själv, det är ju rätt smart, därför att väldigt många argentinare läser det här, så kanske blir ramaskri internationell press. Det kommer ju inte de märka.
Nej, ändå. Och det är inte så att Rod Kroll kan gå ut på sitt Instagram-konto. Nej. Och ställa saker till rätta. Nej. 1978. Så ja, smart kanske är ordet. Det, ja, finns andra, men det hände i alla fall.
Juntan är street smart.
Ja, och alltså, jag tror oavsett politiskt styre så hade nog inte holländarna bara kunnat valsa in till den här VM-finalen och spela den opåverkade av störningar och psykologisk krigföring. Det hade nog skett oberoende av generaler och amiraler.
Ja.
Men nu kanske det förstärktes av dessa. Det var i alla fall mycket skit på väg fram, ja, till match för holländarna. Det var den där förfalskningen. Det var en väg till arenan som tydligen var ganska helvetisk. De liksom satte dit en busschaufför som, ja, men körde en massa detours genom ruffiga barrios. Och helt plötsligt är det liksom återvärska. Folk bara bultar på bussen och man tar hur länge som helst. Det ska väl ta 30 minuter. Sitta i bussen i flera timmar liksom.
Ja.
Och ja, påtryckningar utifrån. De kommer fram till arenan, de ska spela matchen, de går ut för att göra det, och så står de där ensamma på planen. Argentinarna kommer ju inte. Fan, det är avspark nu.
Ja.
Ja, de liksom släntrar ut 5 minuter senare, och efter utsatt avsparkstid så börjar de gnälla på din kompis René van der Kerkhoff.
Ja.
För han hade ju spelat hela turneringen med ett lättare gips, ja, på armen. Och nu skulle de liksom påstå att det inte var förenligt med regelverket. Det här med för skaderisk för våra spelare. Ja, men vad fan. Det är ett väldigt lätt gips. Han har ju redan spelat hela VM-turneringen med detta.
Ja.
Och det man här kan önska sig, det är ju en domare som bara säger sluta tjafsa, börja spela. Ni ska vara jävligt glada att ni inte redan är tilldömda en förlust här, för ni är sena till avspark i final. Men ja, den italienska domaren Gonella väljer inte den vägen. Och här finns det ett litet gytter kring just domartillsättandet. Det sägs att de flesta som har varit inblandade i och berörda av domartillsättning var överens om att den här israelen Klein var bäst i turneringen, bäst i världen.
Ja.
Och han hade stått emot när argentinarna försökte fiffla fram några straffar mot Italien. Han borde ha fått finalen. Argentinas organisationskommitté såg till att han inte fick finalen. Ja. Att den här Gonella fick det istället. Var det för att han var svag? Eller var det för att han rätt utav kunde antas luta åt ett visst håll? Tusan vet. Nej. Men det här skötte han inte bra. Nej. Det här runt avspark. Det ska de inte komma undan med.
Vad hände med Van der Kerkhoff då?
Ja, han fick liksom lägga på några varv extra bandage. Mm. Men sen fick han spela. Men det är också så, det är liksom en markant försenad avspark i en VM-final. Mm. Som skulle inte hända idag. Nej. Av en rad olika anledningar. Men när det till sist ändå ska spelas fotboll så försöker ju såklart Menotti och de argentinska spelarna göra gällande att ja, men de gick ut med rena sinnen. De ville desperat gärna vinna, men detta då ja, men såklart för deras egen skull och för deras landsmäns skull. Och det har inte funnits någon bandare i det argentinska omklädningsrummet. Det har inte funnits några dokumentärfilmskameror. Men Menotti själv och vissa runt honom berättar ju att det han trycker på i sitt pep-talk, det är liksom, det är vi som är Argentina. Det är vi som är folket. Vi fotbollsspelare. Vi kommer från de utsatta samhällsklasserna och vi representerar det enda som är rent i det här landet, fotbollen. Och det finns de som påstår att Menotti ska ha givit som mer eller mindre uttalad instruktion att vända sig bort från militärerna på hedersläktaren inför avspark. Och det vet du tusan, det är inget jag kan se på några bilder i alla fall. Det finns andra skrönar, och det tror jag verkligen är skrönar om hur en av ytterbackarna ska ha gjort en grej av att visserligen skaka hand med militärerna, men att först ha stuckit ner den handen i sina egna shorts. Ja. Jag tror inte det stämmer.
Nej, det verkar inte så. Det låter inte så.
Men det är något som sägs. Ja. Men ja, oavsett vilka legender man väljer att tro på, så är det väl etablerat som en del av den argentinska sagan att Menotti, här enligt egen utsago, ska ha sagt till sina spelare: titta inte mot hedersläktaren, titta inte mot något auktoritärt skådespel, titta istället mot kurvorna, för där står de som hade kunnat vara våra egna pappor. Där står metallarbetarna, slaktarna, bagarna och taxichaufförerna.
Ska vi köra matchen då?
Matchen, VM-finalen, där den ena målvakten står i buren med tröja nummer 5 och den andra står i buren med tröja nummer 8.
Det gillar du?
Nej, det gör jag ju inte.
Gör du inte det?
Egentligen inte. Mm. Jag gör det ju som någon form av undantagsfall. Jag gör det för att det var specifikt och unikt med de här 70-talsturneringarna. Men hade det upprepats över tid så hade jag snabbt börjat hata det. Men här finns det väl inte heller några reservationer kring själva matchen. När den väl kommer igång så är det inte längre så att en svag italiensk domare gynnar hemmalaget, och det finns liksom inga underliggande konspiratoriska strömningar, utan det är en jämn, hård och rätt svängig fotbollsmatch. Stundtals präglad av både cynism och desperation, men, ja, men en verklig, riktig fotbollsmatch, vare sig mer eller mindre. Och Argentina tar ju ledningen i första halvlek. Mario Kempes fortsätter göra mål, men holländarna viker verkligen inte ner sig, utan biter sig kvar i matchen, tuggar sig tillbaka i den och kvitterar i 8. Det är om det då Dick Nanninga kommer så fint på det där inlägget mot bortre.
Stiligt.
Och bara kan panna in den i tombur. Och sen är det ju den där sliding doors-situationen precis då klockan på matchuret rinner ut. Det är väl 90 plus 15-16 sekunder då bollen studsar lös i argentinskt straffområde. Och Rob Rensenbrink får den stora möjligheten. Och alltså jag kommer ihåg i min barndom, innan jag själv hade sett några bilder, då var det som att liksom Rob Rensenbrink var den stora syndaren. Han hade liksom haft mer eller mindre öppet mål och sjabblat bort chansen och VM-bucklan. Men inte direkt så att han har något lätt avslut, Rensenbrink. Nej. Han kommer i snäv vinkel på en studsande boll mot en snabbt utrusande målvakt och stöter den förbi honom och sen då i stolpen. Ja. Men jag tycker inte det är dåligt av Rensenbrink ens en gång. Men visst, det är klart att situationen har förstärkts mer och mer med åren. Då det står klart att så där nära har ju Holland aldrig kommit ett VM-guld igen.
Nej.
Inte ens när Arjen Robben var fri mot Ike Casillas där nere i Johannesburg. Utan det här var chansen. Nu hade den kommit, nu var den förbi. Och i förlängningen var argentinarna starkare. Fysiskt, mentalt, kanske på alla sätt, så var det de som fortsatte trycka på, trycka ner, trycka framåt, och så får de sin utdelning. Och det är ju Kempes som gör det avgörande målet. Ja. Han rinner ju igenom, och eftersom att det ändå ska bli mål kan man ju tycka att fan, då kan du välja fan i bollen, Jongblod i Hollands bur. Kan den få gå in direkt, för då blir det renare. Nu blir det liksom gröt och stångande och bufflande in av en retur. Men ja, det är målet som i Argentina VM. Det späds sedan på av att Bertoni även gör 3-1. Men matchen är vunnen, turneringen är vunnen. Och general Jorge Videla kan dela ut VM-bucklan till sin landsman Daniel Passarella.
Zizardo Esmanaki, the technical director of the side. There they are, champions of the world, 1978.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online. Och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör det någonting i hjärnan som gör att, oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för det... man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan, går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS. Så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
air-up.se KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Bra för generalerna, men det här blir ju höjdpunkten i livet för många av spelarna.
Ja, ja naturligtvis, och nej, egentligen inte alls på en och samma gång. För i och med att det var det VM som det var, så vet jag ju att ja, men så gott som alla de här spelarna upplever ju sig själva som diktaturens offer. Snarare än diktaturens medlöpare och medhjälpare. Ja, det är möjligt att Videla fick lite propagandistisk glans här. Men tro inte att vi fick några sportsliga fördelar. Liksom det jag sett och resonerat, det påminner ju mycket om det vi minns från Juventus runt tid Calciopoli. Att de går ju inte med på, för dem är det helt otänkbart att de på något sätt skulle ha fått sportsliga fördelar. Och det är klart att ifall de fick det i form av någon domartillsättning eller genom ett undfallande Peru, är ju inte det något som de har informerat. Så
nej.
Det är klart att de inte har varit delaktiga på någon nivå, och deras ärliga känsla är såklart att de har varit ute på dessa planer och de har stått pall för allt detta tryck och de har vunnit en fotbollsmatch, en idrottstävling rättmätigt och rättfärdigt. Väldigt många av dem har haft väldigt svårt att förlika sig med att det inte uppfattas på det sättet. Mm. Till en början inte i omvärlden, ganska snabbt det heller i Argentina. För när väl regimen faller och juntan störtar i grund och botten samman i samband med det fasansfulla Falklandskriget 1982, och därefter är det ju som att nationen kollektivt vill låtsas som att de där åren aldrig hände, den där tiden inte fanns. Och det var brett och det var blint och det slog både rätt och fel. Men det är åskådliggörande att det jag uppfattar som standardverket i Argentina, alltså den främsta boken om detta VM, har titeln La Vergüenza de Todos, alltså allas skam. Det är rubriken boken om detta VM, och internt så har spelarna och ledarna i den här truppen refererat till sig själva som una generación maldita, en förbannad generation. Mm. För ja, om inte deras bedrifter ifrågasattes så begravdes de, och jag tror det finns något rätt talande i punkten där vi var, ja, men för rätt länge sedan, där vi skulle liksom gå igenom den argentinska truppen och konstatera att i stort sett alla de här är ju spelare som ingen människa har hört talas om.
Ja.
Det beror på någonting.
Ja.
Det är av anledningen är att de inte har blivit lika upphöjda och dyrkade som andra sydamerikanska världsmästare. Istället har de blivit stift förpassade till det fördolda. Och liksom det argentinska förbundet, när det har varit något jubileum eller någon årsdag för guldet 86, då jävlar det puker och trumpeter. Ja. Men när det är årsdagen för VM 78, absolut ingenting.
Nej.
Och nu har det väl börjat luckras upp. Men jag tror det var alltså 35-årsdagen efter guldet. Och då är vi ju då 2013 som det för första gången gjordes någon liten antydan till högtidlighållande från förbundshåll. Och även då var det liksom rätt småskaligt.
Ja.
Och det är en sak för Mario Kempes. Han har just den där ändå ikoniska statusen. Och han har till och med fått någon arena döpt efter sig. Ja. Och när det skedde så var det flera av de andra spelarna som sa, men kanske kan det här innebära att vi också får vårt erkännande och vår upprättelse. Men till sak hör ju också att flera av dem sjönk ner i, ja men faktiskt fattigdom,
ja,
senare i sin liv. Det var inte några jättelöner de hade tjänat som spelare, och det var inte heller liksom någon lukrativ andrahandsmarknad när de bara kunde glida runt och casha in på att vara världsmästare i all framtid, utan tvärtom, det var fler dörrar som de upplevde som stängda än som öppnades för dem. Men jag tror, jag om jag inte har fattat det fel, så har faktiskt då AFA, som det argentinska förbundet heter, sen den där 35-årsdagen 2013 kommit att börja betala ut någon typ av månadsersättning till de mest behövande i den här spelargruppen. Alltså de som faktiskt kämpade för att överleva. Ja, de får numera i alla fall lite hjälp.
Ja.
Alltså, rätt fel, ena sidan, andra sidan. Vad skulle de ha gjort? Vad skulle du ha gjort? Kanske borde de argentinska spelarna gjort lite mer och hörts lite tydligare. Men jag har jättesvårt att klandra dem.
Verkligen.
På någon individuell nivå. Jag tycker det är sorgligt att höra att det blev så här.
Verkligen.
För så många av dem. Men med det sagt, det är klart att de inte är de stora offren här. Det är inte de som det verkligen är synd om, utan det är givetvis familjerna som förlorade närstående. Och de familjerna räknas ju definitivt i tiotusental. Och när allt kommer kring så är det ju inte konfettin som är den starkaste bilden från Argentina-VM, den som verkligen stannar kvar i mig, utan det är en bild som aldrig har fångats med en kamera, utan som bara har målats upp av de berördas berättelser. Och den utgår ju ifrån den här situationen där det bara var några hundra meter från finalarenan till koncentrationslägret Esma. Och det medförde ju till att börja med att jublet från målfirandena trängde in till fångarna i cellerna och i källarna. Och det är ju i sig gripande makabert. Men det som sen följde på det stora finalfirandet griper mig ännu mer. För det finns en av de överlevande gerillakämparna som heter Graciela Dalio. Och hon har berättat om hur den kanske värsta förtryckaren av dem alla, en kapten som hette Jorge Eduardo Acosta, gick ju under stridsnamnet El Tigre, kom in och vrålade efter finalen. Liksom, ah, men vi vann! Och hennes instinktiva känsla var såklart, okej, okay, ifall det är de som har vunnit så är det vi som har förlorat. Mm. Och den här Acosta, han var för övrigt även en av dem som långt senare skulle dömas för mordet på Dagmar Hagelin. Men den här finaldagen så var det inte nog med att han då stormade in bland fångarna och vrålade om hur de hade vunnit, utan firandet skulle såklart förlängas och vidgas. Och till en början begrep inte fången Graciela D'Aleo vad det egentligen var frågan om. För nu skulle hon och några andra av de kidnappade tas med ut i stan på en åktur. De skulle få kryssa runt i ett jublande Buenos Aires och möta folkets enorma glädje. Och de skulle till och med liksom få liksom sticka ut sina huvuden och upa in segervinden från en öppen taklucka. Och D'Aleo kunde liksom inte förstå varför hon skulle föräras den friheten. Men väl ute i den där bilen, den där Peugeot 504, så kom hon att begripa. För där ute såg hon inte enbart landsmän som jublade över en fotbollsframgång, utan hon såg även vissa argentinare som stod där och skanderade Viva Videla. Och det var nedslående i sig, men än värre var den förlamande insikten som sen välde in över henne. För ja, hon fick åka i den där bilen och se sig runt. Hon fick till och med liksom sticka upp sitt huvud genom takluckan och göra vad hon ville. Liksom skrik dina slagord. Berätta vart du befinner dig och vad du fruktar kommer att hända med dig. Och hon insåg själv att jag kan göra det. Jag kan skrika precis vad som helst från den här bilen. Och det är ingen som kommer lyssna. Det är ingen som kommer att höra mig. Och den ensamheten där och då, den var värre än någonting annat hon någonsin kände i fångenskap.
Hälften tårar, hälften blod. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.